Gött.
Då ska vi se, vad är det som låter? Ja, vi kommer fan få jobba till 12 ikväll också. Jag har alltså prokrastinerat satan. Alltså,
ja, liksom. Har du varit hemma då eller?
Nej, nej.
Ja, jag har ju varit sjuk typ i en vecka.
Det är sant.
I min gamla vanliga...
Levern.
Nej, men ja, då vet jag vad det är.
Hej och välkomna till en ny vecka med podden på G.
Nästan ett nytt år.
Nästan ett nytt år, ja. Ja, precis. Första gången för dig.
Första gången för mig, ja.
Välkommen tillbaka, Erik.
Tack så mycket. Och jag får säga att det var ju, blev ju svinbra förra veckan, även trots att jag var med.
Ja.
Det var ju stort cred till Anton. Va?
Ja. Hur har ledigheten varit? Alltså,
ja,
från fotbollen?
Ja, men vi har ju längtat mycket. Men det har också varit skönt.
Mm.
Eller så här, ja, så. Men jag, får jag först bara ta lyssnarna lite bakom kulisserna på podden?
Absolut.
Mm. Alltså vi,
och jag, nervös direkt, vet inte vad det är du ska ta upp.
Det är lugnt. Men, ja. Nej, men för att vi sa ju det typ i efter förra så här, match, när matcherna var slut. Att så här, ja, men det tar ganska mycket tid och vi var så här, men ska vi ta in någon annan?
Mm.
Och så, eller vet så här, hur ska vi göra? Så här, så, ja. Då nu för typ någon vecka sedan. Kom jag ju på. Det är ju 2024.
Ja.
Känner du till AI?
Ja, absolut.
Ja. Jobbar mycket med det?
Nej, verkligen inte. Jag Nej. Får inte för mitt jobb. Alla är väldigt sugna för alla sådana tech-människor.
Okay.
Men det är ändå oklart med typ upphovsrätt och sånt. Om en AI har skapat det, har jag rättigheter till det? Eller kan ett företag komma och kräva?
Ja, okay. Så det, jag har börjat säga det nu.
Det juridiska läget är oklart än så länge.
Jag förstår. Men...
vi har gjort andra juridiskt oklara saker i den här podden.
Men... nej, men då tänkte jag så här. Men hallå, jag... köper mig en AI.
Mm.
Och jag lär den hur du pratar, tänker jag. Så här. Och så kan jag ju podda med mig själv.
Ja.
Liksom.
Ja.
Så jag satte då en AI på att så här, lyssna igenom lite poddavsnitt.
Mm.
Det killen som introducerar podden, det är Olle. Det är han du ska härma.
Aha.
Så att säga, ja. Tugga den på. Samtidigt som detta sker då, så tänker jag så här, men då skriver jag ett avsnitt.
Mm.
Alltså liksom, och då kan vi sitta liksom och prata. Jag kan sitta och prata
jag
med
dig. Jag hör ju
så
att tidsbristen är enorm.
Både tidsbristen?
Nej, men
men då blev det någon typ av... det blev ju någon typ av problem.
Mm.
För att jag vet inte hur man... och det är ju som alla säger, det är farligt med AI.
Mm.
Man vet inte vad det tar vägen, så att säga.
Nej.
Så då på något sätt, så här, samtidigt som den då lyssnar i bakgrunden på datan, så att säga, så hör den väl också på något sätt hur jag skriver. Och liksom tar in det också.
Mm.
Vilket då, så det blir någon skum grej att den här AI då, på min dator, pratar liksom med din röst, men min approach till podden. Så ut då kommer, har vi fått en produkt som är oerhört obehaglig.
Mm.
Och jag tänker, vi kan testa den här nu då.
Ja,
den
yttersta domen.
Ja, men lite så. Och då tänker jag bara, jag ställer bara frågan nu då till den, så här. Och du är så här, det är din röst, men det är jag som pratar.
Ja.
Liksom. Olle, vad ska du prata om i veckans podd?
Ja, men idag tänkte jag inte snacka så mycket fotboll faktiskt, utan en annan grej som handlar mer om klubben och allt runt omkring. Är du med? Jag har nämligen hittat en liten detalj i sociala medier som klubben lagt upp och som jag stör mig på. Så den ska jag förstora upp utav bara helvete och spinna på. Mestadels blir det ju kritik mot marknadsavdelning som är vanligt, så att säga. Jag tänker så här att det blir troligtvis en del om min barn och fru också. Sen kanske jag tar upp något ämne som diskuteras på Twitter. Då kommer jag såklart tycka tvärt emot vad alla andra att vara motvalls. Typ att jag helt plötsligt är förvarade plastgräs eller vad som helst. Men kul att du lyssnar.
Otroligt. Otroligt. Pan, ja. Ja, det är ju uncanny att lyssna på sig själv.
Ja, det är det. Men jag tänker vi fortsätter som vi gör på vanliga fall.
Ja, men det gör vi. Men jag har en sak till på ämnet lite, ja, om podden och liksom tidsbristen. Ja. Jag har ju sagt det liksom att så här, men inte skala ner, men att så... Ja, men för att få det gå ihop så liksom, du vet vad... Man kanske inte ska lägga 10 000 timmar på klippningen.
Nej, nej, nej.
Så jag tänkte att jag har benchmarkat lite. Lyssnat på Studio Allsvenskan med Martin Eriksson.
Mm-hmm.
Här är ett exempel på deras liksom slapphet i klippningen. Och jag vill att du ska säga om vi ska vara mer, mindre eller ungefär lika ambitiösa, ja, i klippningen. Ja.
Idag börjar vi i alla fall med Häcken och med Elfsborg. Kan du? Ja, verkligen, verkligen.
Bara för lyssnarna. Det är en autentisk tystnad här. Spelar rakt ur Spotify.
Men är inte detta någon sån live-grej då? Nej.
Nej.
Nej,
nej, nej. Det är bara...
Och så, men prata under tiden då.
Exakt. Många signaler nog sedan Martin Eriksson sparar.
Men det är också roligt att det fyller två funktioner. Dels så är det mindre tid att klippa,
ja.
Det tar mindre tid. Sen får du ju mycket mer content,
ja, det är sant, det är sant. Precis. Vi kommer upp i våra 45 minuter, ja, för
absolut,
ja. Men mer, mindre eller lika mycket klippning i podden på G året 2024.
Mer klippning tyvärr.
Ja, jag hoppas det också.
Ja, vi har ju pratat om Olof Lunds podcast innan.
Mm.
Och hur mycket skit, eller hur tråkig den kan vara stundtals, va?
Ja.
Eller? Och vi i alla fall ett annat tillfälle då. För om det är en häckenprofil så brukar det komma någonting från det. Och då har jag ju vid ett annat tillfälle i alla fall tagit upp den här faktarutan som är i början.
Mm.
Har du lyssnat nu på senaste avsnittet?
Nej, alltså jag lyssnar nästan aldrig på Olof Lunds podcast.
Nej, men det är med Rosa Kafaji.
Jaha, okej. Okay. Mm.
Och då är det bara, alltså, kort grej här nu bara. Mm. Men då är det ju faktaruta. Och som han alltid kör, fasta fråga.
Mm.
Ställer aldrig några uppföljningsfrågor.
Nej, okay.
På det. Så. Men det här svaret är nog på så här. För det är också, ja men det är alltså... Där han, så här, det kan bli någonting är ju så här, vad spelar du på? Det kan de ändå vara lite kreativ.
Mm.
Liksom. Eller så här, ja. Men Rosa Kafaji lyckas ändå göra något intressant och frågan familj. Så, hur hade du själv svarat på det?
Ja, nu har jag faktiskt min egen, ja, familj. Då. Men ja, innan hade jag väl sagt så här, pappa, bror, syster.
Ja, typ. Mm. Nu ska jag höra vad Rosa Kafaji svarar på, ja, på familj.
Ålder?
20.
Bo?
Göteborg, Stockholm.
Familj?
5 stycken.
Ja.
Vad tror du? Vad döljer sig bakom det?
Nej, för det är 5 stycken. Det dröjer också lite. Räknar hon då så här hur många syskon hon har? Så att hon har 5 syskon? Eller att hon har 2 syskon och 2 föräldrar? Eller en förälder och 4 syskon?
Eller har hon så här...
5 alltså familjer.
Klubben är som en familj. Sen är ju gänget i Stockholm.
Precis, för att de bor både i Stockholm och Göteborg. Ja. Ja, nej, det...
Ja, och roligare än så blev ju inte intervjun heller. Men det, jag tyckte det var man hajade till ändå på ett
härligt sätt. Inget mer utav med dig?
Nej, men typ inte. Men, så här, hon är 20 år. Vilken fotbollsspelare har något att säga?
Ja, vi sa redan i höstas att för att dryga ut de här avsnitten nu så får vi kanske ska ta in rättelser.
Ja, det är en can of worms öppna i och för sig.
Ja. Ja. Ja, jag fick ju snabbt in två. Mm. Ett, Hovland förlängde bara med ett år. Jag vet inte vart jag hade fått för mig att han förlängde med två år. Två, sett till vart Roland Nilsson bor så är det högst otroligt att jag såg honom joggandes i Linné med sin IFK-buff.
Varför det?
Nej, men bara att han inte bor där i krokarna. Varför skulle han jogga i en annan stadsdel än sin hemma stadsdel? Det är inte heller hans jogg.
Jag vet inte.
Men det går också helt i linje med att för att jag ser kändisar överallt. Jag har till exempel sagt till alla att pappa Di har gått ner sig och nu bor i Majorna, att jag ser honom varje vecka. Varit helt övertygad om det. Men han gör inte
det. Det är väldigt roligt.
Ja. Men det finns en snubbe som är väldigt lik pappa Di i alla fall, som ofta hänger vid Fjällgatan.
En annan, jag vet inte om det kallas för rätt, men jag vill ändå, för att jag är ju saker som, helt rätt var det ju väldigt mycket fotbollssnack som jag inte har så mycket tillföra. Men det är ändå saker som har hänt som jag vill ge lite input på.
Ja.
Ja. Och då tror jag ju mig se att under våran poddfrånvaro så har kanske Sveriges, eller ja, Nordens största karriärmisstag spelat ut sig framför oss.
Okay.
Vet du vad jag tänker på då?
Nej, absolut inte.
Och då kan vi ju bara, ta det som liksom, du vet vilket som petade ner, eller som var förra det största karriärsmisstaget. Alltså ihop för alla kategorier.
Nej.
Nej. Då får vi gå tillbaka till år 2000. Tänk, sätt in i vart Sverige är då.
Mm.
Liksom.
Mm.
Kille som heter Fabian Månsson.
Mm.
Är vd på H&M.
Mm.
Mm. Och vad hände med H&M efter 2000, du vet, de öppnar ju i hela Europa, du vet, så här, hur, alltså, innan var det ju hennes typ, och sen okay. Så blev det ju liksom flagship stores över hela världen då, ja. År 2000 lämnar han H&M för att bli vd på Spray.
Ja. Ja, det är ju lite, det andra vanliga exemplet är väl Leif Loket Olsson som erbjuds 50 öre för varje bingolott som såldes, så tackade nej för han ville ha en fast lön. Men, ja.
Men vad vi pratar om här nu då, det är ju Per-Mathias Högmo.
Okej.
Och så här, ja visst, och en karriär är ju mer än pengar, får vi tänka, alltså så, för att det är ju inte, han tjänar ju jättemycket pengar där och så.
Ja.
Och det är väl säkert jättehärligt för honom i Japan, va? Men och sen bara innan det så tänkte jag på, kommer du ihåg vad vi, när vi snackade om innan Högmo blev anställd? Så hade vi ett avsnitt där jag menar på, och jag tror att jag hade pratat med min bror som hade någon så här, det var väl någon så här corporate management grej att man ska inte skaffa en tränare, man ska ha en ledare.
Just det.
Och att så här, men fotboll, det kan de spela. De behöver en ledare. Och jag föreslog då att Christer Björkman skulle på oklar grund komma in och leda laget. Liksom. Mm. Och det var väl ändå lite så de tänkte. För vad var Högmos grej?
Nej, men precis just det. Det ger jag dig till 100% att ja, men Foyston var väl mycket av taktiken, tränaren på match eller liksom ja, träningsdagarna. Analytiker gjorde sitt jobb och liksom och Högmo bara
Jordi.
Jo, ja.
Ja, eller det kändes som att han tog ju in väldigt mycket folk runt omkring sig så han kunde fokusera på liksom ledarskapet.
Mm.
Och lite som jag uppfattade så var väl mycket hans ledarskap grundlasade i liksom han någon typ av vis man känsla va?
Verkligen.
Ja. Att, alltså,
du kommer ju säkert till det, men det slår ju mig nu att så här, det som det snackades mycket om revolutionerade laget.
Mm.
Yogan.
Ja, det kommer jag inte till, men absolut.
Det kan ju omöjligt slå lika högt i Japan att det skulle vara en sån helt sjuk sak.
Nej, men det, fast det är mer elementärt än så. För att, så här, och vad är det här liksom visman idealet på något sätt, som ändå finns i samhället, det bygger på något sätt att så här, om man kokar ner det, så är det så här: jag har levt längre än dig.
Ja.
Därför har jag lärt mig saker som inte du kan, på grund av min ålder.
Mm.
Mm. Jag menar, och han är ju den äldsta tränaren i Sverige som har vunnit serien.
Är det så? Okej. Okay. Ja.
Och jag menar, det är ju liksom, jag tror att det är fler klubbar än Häcken som har den bilden av honom också, va?
Mm.
Som liksom, men du vet, ja, lite så han har god hand med personer och lite så. Han är inte den här taktiken, utan det är liksom en ledare och liksom mycket,
alltså, lite i linje med hela den här att han kommer in och räddar upp en klubb. Ja, han precis. Får folk att skärpa till sig, precis, och ja. Får folk och på rätt väg.
Ja, och, sen, och kanske inte genom liksom en blixtrande svada.
Nej.
Utan mer en efterträningen, en hand på axeln och några ord. Liksom.
Mm. Mm.
Då flyttar han då till Japan. Med den åldersstrukturen som finns i Japan.
Ja.
Då går ju han ifrån att vara en äldre vis man till i princip en ung tupp.
Medelålders på sin höjd.
Ja, men alltså över 10% av den japanska befolkningen är över 80 år.
Okej.
Okay. Alltså jag menar, och hur många exempel, så fort det ska vara ett exempel, vet, någon Per Holknekt figur är så här, hur är det att göra business i Japan då? Vad finns det för kulturella skillnader?
Mm.
Det är så här, ja, vi fick ju ta med någon snubbe från ett ålderdomshem för att det skulle vara vishet i styr. Alltså du vet så här,
okay.
Ja, men du vet att det är så här, ja, men du, alla var det, det fanns inte en människa på mötet som var under 95 liksom. Så här, alltså, men han har den grejen med att han är äldre. Det finns ju han har ju ingenting gratis där.
Men kan det inte vara för att han ska få känna sig ung igen då? Nu är han ju ung och hungrig. Han ska bara, du vet, han ska studsa tillbaka.
Han vill starta på noll med det då. Han ska vilja göra det svårt för sig.
jag vet.
För det är också en ålder, och är på 65 och vill jag liksom, ja. Sen är det också, tänker man också att, ja, men det kan ju vara så. För jag menar, om man nu ska sätta på sig de fördomsfulla glasögonen, så kan man ju tänka att så här, ja, men hade det varit, det hade räckt med att det kom en 35-årig japan till Häcken, så hade han känts vis.
Mm, ja.
Ja, men du vet så. Ja. Men jag menar, också Japans inställning till utlänningar.
Nej, den är ju sådär, som man har förstått det.
Den är sådär. Och jag har ju hört folk hävda att så här, för alla som åker till Japan är så här, ja, men de är ju, de är så vänliga och hjälpsamma.
Mm.
Och du vet, om man frågar efter vägen, då liksom går de med en flera kvarter och ska visa så här.
Mm. Det är för att de tror att man är dum i huvudet.
Exakt! Exakt. Det är som att du pratar med någon som är utvecklingsstörd. Alltså du vet att så här, om det hade kommit någon som frågade efter vägen i Göteborg, som du såg uppenbart var liksom inte hade koll på läget, då hade du också följt med den personen i två kvarter.
För att man kan peka, där ser du på.
Och det är så alla japaner behandlar västlänningar liksom. Och inte nog med detta då.
Mm.
För då är det som man tänker så här, ja, men han är ju uppenbarligen, så är han ju vis. Eller alltså, han har ju någon, det har ju funkat. Alltså, oavsett hans ålder så har han ju ändå någonting. Liksom. Mm. Då läste jag en artikel som heter Aging and Wisdom, Culture Matters, i den vetenskapliga tidskriften Psychological Science.
Okay.
Där de då liksom har gått igenom olika länders syn på vishet. Vet?
Mm.
Då visade det så, i och med att liksom Japan är så, liksom upphöjer vishet och ålder så mycket, så visade det sig att younger and middle-aged Japanese showed greater use of wise reasoning strategies than younger, liksom, alltså du vet, så att till och med de som är lika gamla som Högmo är visare än de andra.
Ja.
Så att han är ju förlorare i alla. Han är inte ens vis för sin ålder i Japan. Alltså.
Nej, det låter ju...
Det ska bli väldigt intressant att följa hans karriär. Hoppas att det går bra.
Om jag hoppas det?
Ja.
Men det gör jag ändå. Men jag inser att jag vet ju väldigt lite. När du har pratat med andra liksom, tränarbyten nu i vinter, så har ju det varit så här. De flesta som är på jakt efter en ny tränare är ju det för att de är i total kris. Och att någonting är på väg åt helvete. Högmo säkert också liksom. Eftersom att han Det var ju hans USP när man skulle ticka boxarna. Så här, kunna ta någon ur en kris och eventuellt kunna bygga på den längre. Mm. Jag har ingen aning om hur det står till där i Urawa.
Nej.
Men nej, det är klart, jag undrar honom allt gott. Samuel också.
Ja, jo, det gör man väl kanske. Men det ska bli väldigt intressant att se när han kommer med liksom den vise stav och så bara, vem har släppt in, du vet, junioren i laget?
Nej, men precis. Eller att han bara kommer tillbaks och har liksom snarare omfamnat sin ungdom i Japan.
I tech-sav i Japan liksom.
Ja, men precis, tech-sav, men också då att så här, han kommer behandlas som en valp. Och typ och omfamnade den så som en liten 65-årskris, ja, med så motorcykel och skinnjackan tillbaka till Norge.
Det ska man väl säga så här efterhand.
Mm.
Så var det väl en föryngring när han kom till Häcken. Alltså, du vet ju när man googlar bilder på honom.
Ja, ja. Det vet jag, vi pratade om i vårt första avsnitt om honom.
Han ser inte klok ut.
Ja, men när han presenterades, att så här, allt man hade sett var de här riktigt gubbiga bilderna på honom.
Ja, ja, visst. Här,
att han såg 10 år yngre ut när han hade rakat skallen.
Och då är du, alltså så här, jag kan säga så här, om man då ska ge en tips inför Japan, på med den polovningen. Alltså, låt håret växa, så du ska se så gammalt du kan.
Ja, absolut. Men ja, okej, kan det inte vara så att de har viss respekt för liksom västerländsk fotboll då?
Jo, men så kan det absolut vara.
För att liksom, ja, om han... vad heter han, den chilenska sushi-kocken i Göteborg, Gonza och Hose. De hade kommit, det hade inte liksom smällt så högt, men att så här,
Ja, precis. Men samtidigt så hade en liksom 19-årig japansk sushi-kock hade kunnat ställa sig någonstans. Alltså, det är lite så, du vet, när man är, om man är på en kinesisk restaurang och det står en svensk snubbe i köket, så bara vill man ju därifrån typ.
Eller som när det står en 19-årig britt och häller upp en Guinness på en bar och jag tror att den kommer smaka godare.
Ja, exakt.
Vad var din bestående känsla efter Östersund hemma i lördags?
Du, min bestående känsla var ju, alltså, så här. Det var upplagt för en episk match då för mig.
Mm, mm.
Så. Alltså, jag skulle då... ja, men för Elins mamma och kille var i Göteborg. Så det skulle gå till så här då, att jag och min son och Elins morsas kille då skulle gå på matchen.
Mm.
Jättehärligt. Och sen då tänker jag så här, så skulle de gå hem och skulle jag fortsätta kanske gå till Whoopsie Daisy eller sånt, ta en öl.
Mm.
Och sen ska jag ut senare på kvällen och träffa en polare som har köpt en sån Pioneer RX3. Skulle vi spela lite musik? Ja, det blev toppen kvällen då.
För obekanta lyssnare så är det någon slags DJ-modul,
va? Ja, precis. Sen så blir jag sjuk då, i början av veckan. Och liksom ändå hoppas in i det sista att jag ska kunna gå på matchen. Men konstaterar, ja, men det skiter sig. Och det, på något sätt får jag bita i suräpplet och liksom bestämma mig då på lördag morgon att det blir ingen match. Då börjar jag ju leta efter en stream-inlogg.
Mm.
Och där dyker då din syster upp, som är räddande ängel.
Mm, ja, precis. Mm,
och ger mig då inlogget till någon Telia Play.
Precis.
Som inte jag känner till.
Nej, nej.
Och då bänkar jag mig då en halvtimme innan matchstart med gårdagens fisksoppa, en alkoholfri öl.
Mm.
Superhärligt. Mm. Ja. Hemma i tv-soffan då. Och men det är ju liksom ingen föresändning. Så då börjar jag ju liksom, vad finns det för kul här?
Mm.
Hittar liksom fliken svenska klassiska filmer.
Ja, det räckte inte bara med matchen, utan du,
det gjorde jag inte, okay, jag det har nyttjats både innan och efter, kan jag säga. Och ser då Änglagård. Oh, vad länge sedan.
Ja,
härlig film. Ja.
Aldrig sett.
Nej, sätter igång den. Otrolig film. Ja. Tittar liksom. Och är så här, ja, den är ju svinbra film liksom.
Mm-hmm.
Men då klockan 1 får jag ju liksom sätta på matchen.
Jag tror du skulle säga ändå att du var så tagen av Änglagård att du missar matchen.
Nej, men gränsa och kolla första halvlek. Sen då, och det är ju så tråkigt så att jag vet inte vad jag ska säga. Så då direkt vid slutet, På med Änglagård igen.
Var det till och med kvartspausen att du tog en kvart Änglagård däremellan?
Ja, ja. Jaja, och okay. Så att jag tänkte, vet, då var den så gripande filmen. Så att jag bara, ska jag, är det, det gör ju inget om jag kollar. Du vet, så här, jag kan, om jag har notiser på så kan jag, du vet, så här. Men så slog jag över till matchen igen då. Men så ungefär så spännande tyckte jag det var.
Nej, men lite så, jag tycker man är så helvetes orättvis som supporter. Att så jag, både jag och Anton satt ju här och var så här, man har ingen bra känsla. Det blir säkert en torsk och det ser dåligt ut. Och jada jada typ så här. Och så var han så här, men om vi vinner med 3-0 då kommer du bli glad. Och, nej. Det är ju, man förväntar sig 3-0. Det är ju bara godkänt. Och exakt så är känslan att man är så här, jag gick in med skitdålig känsla. Vinner ju ändå ganska bekvämt, får man väl ändå säga. Jo. Och så är man ändå inte nöjd.
Nej.
Inte ens i närheten är nöjd. Och så kollar man liksom på den lilla gruppen. Mm. Ja, nej, men då, vilka är det nu vi har? Brommapojkarna, ja.
Och?
Landskrona.
Just det.
Nej, så Brommapojkarna liksom ligger för oss i målskillnad.
Nej, men jag vet inte det, men jag fick ändå mer smak av vad du var på matchen.
Nej, jag var ju i Malmö.
Just det,
så att man sportbar. Tror du att man fick en tv? Eller att jag fick titta på telefonen?
Är det sant? Inte ens en tv?
Nej, inte ens en tv. Han spelar liksom teknikkortet. Var så här, jag vet inte hur man gör för att få upp en tv. Okay. Men det var ju att det var så jävla mycket Hammarby-supportrar som skulle kolla på matchen efteråt. Så det var ju ändå min lilla så nugget att ändå fick se Hammarby förlora. Just det. Eller jag fick se väldigt många Hammarbyare se Hammarby förlora. Det var skoj. Men så att, vad fan.
Ja, men jag känner väl ändå att det är helt okej. Okay. Alltså, det får väl... Det var ändå lite kul med fotboll.
Ja. Det kommer bli svinkul. Mm. Hur ställer du dig till att liksom alla spelar på Bravida Arena?
Ja, men det skiter jag i, va? Eller?
Ja, men alltså, jag skiter i det. Jag blir mer bara så jävla irriterad över att alla ska gnälla på att vi spelar på plastgräs. Och sen så använder halva allsvenskan på den arena liksom vårsäsongen.
Ja, så är det.
Senast idag såg jag liksom någon som startade något slags uppror mot att då, vad heter han, Normans hotellmannen? Stordalen. Ja. Han snackade med så här, jag vill bygga en stor arena i Göteborg där Blåvitt kan spela. Och då var de så här, det kommer bli plastgräs på den här. Vi måste motionera om att vi aldrig någonsin kommer spela på plastgräs. Så här, ni spelar ju plastgräs. Ni spelar på våran jävla plan. Så håll käften. Alltså, ja. Hyckleriet.
Ja, så är det.
Det stör mig. Har det blivit dags för ett samtal, Erik?
Det har blivit dags för ett samtal, ja.
Det gjorde mig nervös direkt när du sa det. Men,
och då är det ju lite så här att... Och det tog ni också upp, och vi har ju tagit upp det också.
Mm.
Och det är ju hela liksom gangsterryktena kring Häcken och GPA.
Mm.
Vad har det bestått i?
Nej, men det beror väl lite... Enligt vems...
Den allmänna
tror jag har gått ganska mycket under radarn.
Aha, okay.
Men jag vet inte om det är för att jag liksom följer Häcken på gp.se som Lauls Batman-krönika har liksom toppat i flera månader nu. Men den är liksom kvar uppe i hörnet som att det är det enda jag ska läsa varje dag. Mm. I den är det liksom en väldans massa... Alltså han menar att så här, det är en lång indiciekedja.
Mm.
Där det är liksom, här finns det lite vänskapsrelationer hit. Och här...
det är ju vänskapsrelation till Universal, den agentnätverket, va?
Precis. Som då ska ha kopplingar till organiserad brottslighet på något sätt.
Och det vet inte jag heller. Jag vet inte exakt vad den kritiken är.
Nej.
Och då tänker jag att då får vi göra lite, nu ska vi ringa upp Jordin och fråga om detta.
Mm.
Jag tänker att jag får göra på något sätt en liten tjuvgrej där, att jag ber honom redovisa för kritiken. För jag kan inte göra det. Liksom. Och se om man faller i den fällan. Liksom.
Mm, vad skulle det vara för fälla? Men ja, vi
nej,
ser,
men,
vi
ser. Att han, men då får vi ta hans då. Men sen är också hela
grejen. Jag tror att han vet mer än vad vi vet.
Jo, men vad säger han? Ja. Men sen tänker jag också att det är ju... För hela också grejen i den här Laurels krönika var ju detta med de här vänskapsgrejerna.
Mm.
Och då, jag vet inte, vi har väl kanske pratat det, men inte i podden, men att det... Alltså, men om du tar dina lösa vänskapsrelationer på något sätt, så kan man väl gräva fram skit där, eller?
Gud, ja. Ja, ja.
Nej, men så är det väl, liksom.
Ja. Ja, men,
Och det kan ju inte vara... Eller så här, det där är jättesvårt att ta på, tänker jag.
Men så är det. Ja, men jag funderar ju lite på, i det här sammanhanget då, ifall det finns någon... gammal vänskap eller bekantskap som hade typ kunnat påverka mig i en liksom i mitt professionella utövande.
Nu är jag på alltså,
ja, för det är väl det som är anklagad.
Ja, precis. Ja.
Att liksom
sen finns det en grej som AIK har ju pratat en del om då, att de på något sätt upptäckte för liksom ett tag sedan att så här, men de här Universal var det väl sitt på jättemånga positioner i klubben.
Mm.
Och de är liksom, du vet, i akademin, i så att vid en försäljning så vet man liksom inte så här, ja, men vilken hatt har man på sig när man förhandlar, typ. Mm. Och det är ju faktiskt lite så att det är för få som går klubbens bästa, liksom, de ärendena.
Ja.
Så. Men jag tänker, vi ringer upp Jordi nu och så ser vi vad som händer här. Ja. Jag är lite så nu. Ja, men och det är ju hela grejen också som vi har pratat om innan. Är ju också att så här, det är så omöjligt att tänka. Jag ändå som har lite koll på vilka som är i klubben.
Mm.
Vem ska sitta där och bidra med pengar till nätverkskriminella?
Nej, det är,
ja, väldigt, men man det är ändå, ja, vi ska se vad han, ja, blir ju otroligt nervös nu om han svarar med ett tjubre. Hej Len.
God kväll.
God kväll.
God kväll, Marcus.
Hur är läget?
Läget är 3 plus.
Mm. Jätt. Det är bra ju.
Det är good enough, tycker jag.
Mm, absolut. Du, vi sitter och spelar in podd här nu.
Yes.
Och det är första gången som vi spelar in tillsammans sen... när är det? November? Tidig november.
Sånt, ja.
Och det har hänt en del grejer.
Mm. Som inte... Det är stort fint för er att mötas igen.
Otroligt. Mm. Otroligt. Mm. Otroligt. Och möta dig igen också.
Ja, det var ju ännu längre sedan.
Ja, det var om jag kollar på våran sms så var det väl i mitten av sommaren, tror jag.
Kan nog stämma, ja.
Sen har du ju dykt upp ändå. Vi har ju pratat bakom ryggen på dig flera gånger i podden, men det är ju en annan.
Det får man ta i den här rollen, tänker jag.
Man får göra det. Men det jag vill prata med dig om nu, det är ju hela den här liksom gangstergrejen som på något sätt har lite ryktats kring BK Häcken.
Jag vet inte om det har ryktats eller om det är en journalist som har kört lite palmutredning på något sätt och försöker bunta ihop allt till någon slags sanning. Men absolut, låt oss prata om det.
Men vad tänker du att liksom... allt kretsar kring det här agentnätverket Universal.
Man kan ju tycka det, och det här har jag ju pratat med vederbörande journalister, men framförallt när den artikeln skrivs då, där man vill någonstans koppla allting till Universal, och då blandar man in spelare som Kasper Karlsson till exempel, som var Halmstad spelare och nu tror jag att han är i Bologna, och så utgår man från att han är klar för Häcken, och man buntar liksom ihop saker som inte riktigt hänger ihop, vilket är att jag är starkt skeptisk till just den där krönikan.
Jag förstår, men om vi ska göra så här då, vad uppfattar du som att kritiken mot Universal har varit?
Men kritiken mot Universal har ju varit rimlig ut efter det som har kommunicerats, kanske framförallt från polis. Sen har vi historiskt haft ett par incidenter, vilket har gjort att vi har valt att inte jobba med Universal under de sista åren, vilket gör att i det här fallet nu, när det är väl ett år sedan kanske som det uppdagades mer, och i somras då var AIK avstånd, vilket vi också gjorde, så att vi ska inte jobba med Universal. Så det är väl det som är det.
Ja, och det tycker du helt befogat, den granskningen som har varit liksom?
Ja, men alltså granskningen kring Universal.
Ja, precis.
Det tror jag generellt. Alltså, vi verkar ju i en bransch där det förekommer mycket pengar, så det är ju rimligt att klubbar som då sitter som en part i förhandlingarna har så mycket information som möjligt från de som vet mer, i det här fallet då polisen, som ju har valt att vara öppnare kring kommunikationen. Och jag tror inte att det är specifikt Universal, utan det handlar väl om att granska en bransch där det finns mycket pengar, och det har förekommit affärer som inte alltid har varit helt hundra. Så det finns väl en rimlighet i att granska den typen av aktörer.
Hur liksom, alltså om du, för jag vet att när jag har liksom pratat lite så, kanske inte i podden så, men med Billström, då har ju han varit väldigt så att säga, ja men det är mycket rötet med agenter. Delar du det liksom?
Nej, men jag tror att det är ju för- och nackdelar med agenter. För någonstans så är ju de en förutsättning också, många gånger, för att vi ska kunna, ja, men både köpa och sälja spelare och ha en verksamhet som fungerar. Men däremot så vill vi ju att alla ska följa de regelverken som är satta. Jag tror att det är svårt att generalisera och säga att det bara är mycket rötet, eller vad citatet var. Men det är klart att det finns. Och det är klart att det är frustrerande många gånger. Men samtidigt så finns det väldigt många agenter som är otroligt bra och som någonstans skapar möjligheter och förutsättningar för både klubbar och spelare. Så att man får akta sig för att bli allt för kritisk generellt kring benämningen agenter, tror jag.
Alltså, ville du säga något?
Ja, men jag funderar ändå på så här. För jag hör ju det, och jag blir ju så här, ja men det har varit svårt att liksom ta den kritiken på jättestort allvar. Men
alltså det är om Häcken just.
Den om Häcken, ja. Och då har det också varit så här, ja, men någonstans så är det ju ett varumärkesproblem att så här det ens skrivs. Påverkar det ändå liksom standarden på GPA och hur man bedriver saker, att man får vara extra på tå när den typen av granskningar pågår eller nyheter skrivs, trots, även oavsett hur liksom man ser på riktigheten i påståendena liksom.
Ja, men jag förstår precis vad du menar, Olle, och det är en rimlig fråga, men jag skulle säga att efter allt som uppkommit under sista åren i fråga kring agenter, så är det klart att vi, precis som de flesta andra klubbar, är mer vaksamma generellt. Jag tror inte att det finns någon granskning på BK Häcken i den här frågan. Däremot så har ju Laul göra en rad påståenden och kopplingar. Det var väl det som man då kan kalla granskning. Men den håller ju inte ihop, vilket gör att vi känner oss ganska trygga i det. Vi har ingen spelare som har Universal som agenter. Vi har inte gjort affärer med Universal på många, många år. Sen så kan man ju leda alltid bevis, för det finns ju alltid någon som känner någon. Alltså fotbolls-Sverige är ju trots allt inte så stort, så att jag känner garanterat någon som känner någon som har med Universal att göra. Men det där håller ju liksom inte, utan man behöver ju prata om rena affärer. Vi känner oss väldigt trygga i hur vi har våra processer och våra sätt att göra affärer, göra rätt bakgrundskoll, veta vilket som står bakom. Så att, men det är klart att man hela tiden behöver vara mer vaksam. Men det är ju inte det för att Laul har skrivit en krönika, utan det är vi för att vi vill bedriva en verksamhet som fungerar och göra affärer med rätt typ av personer.
Ja, men, och det är ju lite som vi har pratat om i podden också, att det är ju som du säger, att vänskaper är ju Ja, men jag tror ju, alltså så här, om man ska granska dig så är det väl inte fotboll. Du har väl förflutet inom musikbranschen. Där finns det väl lik och är mer och liksom, om man nu ska bara se vem man är vän med. Det har väl alla massa rötägg som man är vän med liksom.
Ja, det tror jag säkert. Ja. Så att man kan ju egentligen skapa vilka sanningar man vill, ja, till slut. Det beror bara på hur många cirklar man tillåter för att kunna kalla här är det fishy.
Ja.
Är det okej med 8 cirklar bort? Är det tillräckligt fishy då? Eller, jag hävdar ju att man ska titta på de närmsta cirklarna, och det är ju det som vi försöker göra. Vilket gör att vi känner oss också trygga i hur vi jobbar med de här frågorna.
Mm. Men sen har ju väl liksom AIK gått ut med det sen nu efterhand, att man också hamnade i en situation där flera stycken med kopplingar till samma agentnätverk var på många positioner i klubben. Och då på något sätt så att man var både säljare och köpare och agent, och liksom att det var, och man visste inte liksom vem pratar för klubben i förhandlingen och vem gör liksom, du vet så här, det måste väl också vara ett problem när man tar in folk, tänker jag.
Jo, men det är klart det. Och där har ju pratat med AIK en del, och framförallt Fredrik Söderberg, för att ha fått deras bild. Och det där kan ju naturligtvis gå ganska snabbt, och det kan ju vara mindre roller, men till slut är det ganska många som har en tydlig koppling och kanske till och med en agenda i det. Och det är klart att man behöver självklart vara vaksam i det. Men det finns ju hela tiden olika sätt att se det på. AIK har ju varit tydliga med att det blev för stort och för många och för svårt att kontrollera det. Och då valde man att slå back i maskin. Vi är ju inte där idag, men det är klart att vi är vaksamma på vilka personer vi tar in och vilka kopplingar som finns. Och det är ju inte bara till det här agentnätverket, utan vi är ju noga med bakgrundskoller för att kunna känna oss trygga i de spelarna, ledarna, personalen som vi tar in hos oss. Och det tror jag man måste göra när man är en så pass offentlig organisation, ett varumärke som någonstans finns överallt och dessutom har ett gott rykte kring våran verksamhet. Det där kan ju någonstans raseras ganska fort om man inte sköter de här delarna tillräckligt bra. Så vi försöker bara vaksamma även i de delarna.
Är det någonting, för jag tänker ändå att, jag menar, med Hisingen som ett så tydligt upptagningsområde och liksom alla områden som ändå finns där, liksom både med spelupptag och allt liksom, är det någonting man har fått vara mer vaksam på än andra klubbar, tror du, historiskt redan, eller är det, sitter alla klubbar i samma båt?
När det kommer kanske till agenter, så tror jag väl kanske att många klubbar sitter hyfsat i samma båt. Men när det gäller andra frågor så är det klart att vårt upptagningsområde, och det vill vi ju gärna, att vi ska vara en väldigt mångkulturell förening med olika bakgrund och kunna maximera vår prestation ut efter det. Det är klart att vi behöver känna till vad som finns runt om och bakom en spelare och ledare för att kunna göra rätt bedömning. Och där kanske det är i storstäderna lite mer noggrant än i exempelvis Värnamo. Nu tog jag bara Värnamo som exempel, men ni förstår vad jag menar, att det finns en annan situation i storstadsregionerna.
Mm. Du, en annan grej, tänkte jag. Eller hade du något mer på detta?
Nej, men bara så här. Men det är ändå en liksom beredskap som finns och har funnits, så att så här, det är en aspekt av liksom att driva klubben.
Ja, men det tror jag. Men sen så tror jag att den har blivit mycket bättre. Och jag tror egentligen att de flesta klubbledare vill säga, men vi har nog historiskt sett kunnat vara lite för naiva i de här frågorna. Så man tror ju gott om människan någonstans. Men vi har blivit mer vaksamma det sista, och vi har en bättre och tydligare dialog med polisen kring sådana här frågor. Så att just nu känner vi oss väldigt trygga. Det gjorde vi nog för 2-3 år sedan också, men i själva verket så kanske vi hade kunnat vara mer vaksamma. Men det är inget som har straffat oss i efterhand. Men just nu har vi en bra fungerande process i varje fall, som gör att det känns som att vi har bra koll på situationen och vi vet det mesta om alla människor i och runt klubben.
Jag lyssnade på han, han är ju gammal Häcken, han förhandlingspodden, vad heter han?
Carl Fager.
Och då, i någon intervju med honom. Och då sa han någonting som jag tyckte var så sjukt märkligt, som jag måste höra om det stämmer. Att agentarvodet då, som brukar vara 10-15% av månadslönen för spelaren, att det betalas ut av klubben.
Ja, det beror lite på vem som är uppdragsgivare så att säga. Men ofta brukar man ju prata om 10% av avtalsvärdet. Så att när du köper en spelare så betalar ofta köpande klubben agentpeng. Men du kan också uppdra åt en agent, oberoende av vilken spelare det är, att driva på och förbättra en affär. Vilket kan göra att även en säljande klubb kan betala.
Nej, men han menar på att en spelare betalar 10% av lönen till agenten.
Mm.
Och det menar han på att det sköter klubben. Den utbetalningen.
Ja, som sagt, det beror ju helt på. Oftast är det ju klubben som betalar. Det är ju,
varför gör man det? Ska inte det få spelaren sköta?
Nej, det är ju inte så riktigt det fungerar. Utan spelaren är ju liksom parten. Om vi leker med tanken att BK Häcken vill köpa Zeidan Inosa från Brommapojken. Då signar vi Zeidan, kommer överens med honom, och i det så vet vi också att agenten ska ha en del av pengen, vilket gör att i alla affärer så räknar man som köpande klubb med en agentpeng som man betalar, och det är ofta 10% av ett värde beroende på. Det kan naturligtvis variera. Så det är egentligen i sak inget, vare sig nytt eller något konstigt, utan det är för så det är utformat. Därför agenten är ju väldigt viktig i att få affären att klicka.
Jo men just när det handlar om lön så är det så här.
Men det handlar inte om lön, det handlar ju snarare om avtal sådär. Att det är det du pratar procent på, vad är det totala avtalet värt för spelaren.
Och då ingår lönen där då?
Ja, precis. Lön och sign-on. Sign-on är ju en form av lön, bara att man på den tidigare. Men det totala avtalsvärdet och så en procentsats på det, vilket ger en peng.
Som betalas löpande då, eller som en, alltså, beräknat avtalsvärde över...
En gång i kvartalet menar han frågor på.
Ja, okej.
Okay. Ja, det kan variera jättemycket. Det beror lite på hur betalningen ligger och så. Det kan också vara så att hela agent... arvodet betalas i ett svep, men det kan också vara utspritt. Mm-hmm. Men ofta så är det ju en procentsats på värdet av avtalet som man förhandlar fram, och sen så ska då klubben betala. Men som sagt, det kan se olika ut, och det kan också vara så att en säljande klubb har en agent för att driva en affär, så att även en säljande klubb kan betala ett agentarvode, dock inte till samma agent som får pengar från köpande klubb, så att säga. Mm.
Tråkigt då för vissa klubbar i Allsvenskan som kanske har löpande betalningar ut till Universal as we speak nu då, utan att kanske ha önskat det.
Ja.
Så skulle det absolut kunna vara.
Ja.
Absolut. Yes. Och så skulle jag dock säga att man löser agentpengarna relativt snabbt. Det beror lite på hur övriga betalningar ligger och så. Men det kan säkert vara några som har fakturer som ligger och väntar på att bli betalade.
Sen tänker jag på hela, alltså nu om vi ska wrap it up här lite nu. Så alltså för lite när detta, alltså framförallt när liksom krönikan kom, så var, alltså vi snackade om den i podden också, och lite så här, ja men det där, eller inte när krönikan kom, jag vet inte, men när det var i alla fall, att så här, ja men det kändes ju främmande att för Häcken att det skulle, alltså jag ändå som har hyfsat koll på vilka som jobbar på GPA, att det skulle sitta folk där som aktivt liksom främjar nätverkskriminalitet, kändes ju helt främmande. Och det var väl kanske ingen i Häcken som tog det på så stort allvar ändå. som tur är den grejen. Men det finns ju en aspekt i liksom, ja men i samhället överlag med detta med liksom, du vet, ja men du vet ju bad boy grejen att många vill vara lite, kännas lite farliga. Ja. Och då, och
det var så för dig, Erik.
Ja, men framför allt inom liksom supporterkulturen, tänker jag, så vill man ha ett liksom, och inte kanske ett våldskapital, men ändå att säga, ja men vi är hårda grabbar.
Mm.
Ja. Ja, och då så slumpar det sig så då att det hoppar in folk då på planen som sen då efter kartläggning visar sig vara kriminellt belastade. Och det blir ju en nyhet liksom bland i övriga Sverige så. Och sen då så kommer den här krönikan om alla gangster som sitter på GPA. Alltså ja. Och jag menar, helt plötsligt börjar det ju då i supporterkretsar snackas om Häcken. Du vet, det är tunga gubbar som rullar där liksom. Kunde man då inte väntat för supporternas skull mer än en vecka innan GPA bjuder in polisen till att träffa ungdomar? Alltså det raserar ju hela den här liksom. Och det är också så här, menar, och det är ju den här liksom farlighetsbärbar-grejen är ju inte, den har ju inte strösslats över Häcken tidigare direkt.
Nej, jag har precis vad du menar.
Men det var inga sådana, det var inga såna tanken att låta dem ha detta lite.
Det var faktiskt inget som slog oss. Jag förstår precis vad du menar. Vi suktar dock inte riktigt efter bad boy-stämpeln på det sättet.
Nej, jag förstår det. Men
förstår vad du menar.
Men det var nog många som blev besvikna.
Ja, jag köper det. Vi får se vad vi kan göra åt det.
Nej, gör inte det. Gör inte det.
Nej, jag tror att vi ska hålla en bra linje här.
Men podden på G så.
Ja, yes. Men du, tusen tack att du kunde vara med och reda ut lite. Nej, det var inte så mycket frågetecken, men lite så ändå att vi kunde ge klubbens syn på det hela liksom.
Ja, men det är ju faktiskt en väldigt viktig fråga, och det är klart att det med den typen av krönikor och artiklar som skrivs, så är jag den första att förstå att det finns en oro kring det. Och det är klart, det är ju ingenting som man kanske historiskt sett har kopplat till BK Häcken, så att den oron köper jag, då tycker jag det är viktigt och supertacksam att jag kan få vara med och lägga ut orden lite kring de frågorna. Så att som Häcken-supporter behöver man inte vara särskilt otrygg i att det är nya tider på något sätt, utan vi driver verksamheten på samma sätt. Sen är det så i alla branscher där det är mycket pengar, så finns det saker att hålla koll på, och det försöker vi göra så gott vi kan.
Ja, men du dyker alltså inte upp, eller vi kommer inte få se Billström på årsmötet i en Gucci-keps och liksom.
Man vet aldrig med Billström faktiskt. Vi har en episk bild där han hade någon sån här kangaroo, vad heter det där märket?
Kangaroo.
Som man hade bak och fram på.
Den får du gärna skicka.
Norrköping borta någon sommar. Jag tänkte att det är en barn som springer runt, såg jag på tv. Så jag vågar inte lova det.
Okay.
Men du, tack så mycket att du fick ringa dig.
Det är ju en annan att gå på.
Ja, verkligen. Verkligen.
Ja.
Du, tack så mycket. Du drog upp nog avsnittet från en 3 då till en 4, tror jag.
Ja, men härligt.
Ja, fint.
Det.
Ja, hej då.
Ha det gott.
Hej.
Hej. Men nej, när är nästa match då? Eller när är nästa match? Vi möter Landskrona på måndag, ja.
Just det.
Getingarna arrar resa.
Ja, det får man ju gå in och anmäla sig om man kan åka på den.
Alltså jag är fan sugen alltså. Man måste ju kompa ut. Jag sa ju precis till dig nu att jag har prokrastinerat något ytterst av helvete på jobbet. Så jag vi får se. Ja. Jag hoppas att de har fått ihop tillräckligt många så att jag kan anmäla mig kort varsel.
Mm.
Men fan, görbar borta det ser ju. Det är ju bara 2 timmar typ.
Ja.
Tåget stannar i Landskrona också.
Ja, man, absolut.
Så det kan nog bli riktigt bra.
Ja, det tror jag med.
Får vi hoppas att 2 vinster på rad, då kanske vi är på gott humör nästa vecka.
Ska vi säga så, eller?
Ja, om du inte hade något mer på hjärtat.
Nej, inte direkt. Vill du, ja, om vi ändå ska avsluta, vill du att din AI ska avsluta?
Ja, men det låt oss. Vadå, jag kan skriva in vad som helst nu.
Så är det du själv som...
Ja. Okej, men då liten paus då för men jag tror att jag brukar säga ungefär exakt samma sak.
Ja, kör den då. Kan ju lyssna och avgöra hur.
Ja, men det var väl det vi hade för idag, Erik. Så då hörs vi nästa vecka, så får ni ha det så gött så länge. Ha det gött. Hej.
Obehagligt accurate. Fan vad skit.